Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hallå, ja, nu ställer vi in allting. Ja, välkomna till Pappapodden. Ska vi... Var det för högt för dig?
Nej,
men jag kan sänka.
Tack.
Men allt kan inte vara för högt. Du måste ha hörlurarna. Talking like a raven, it's time to get this party blazing. Ja, hallå, varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden. Vad sa vi nu, Manne? Jag vill höra först. Det är, jag vet inte om lyssnarna vet om det här, men Sara, alltså din fru, är just nu emellan två jobb på något sätt. Jag vet inte hur det funkar riktigt.
Hon har slutat jobba.
Ja, vilket ju är speciellt, för att era förhållanden har ju varit så här, om man ska hårdra det och se det lite utifrån. Sara har jobbat häcken av sig dygnet runt. Alltså legat hemma på soffan på nätterna och jobbat.
Mm.
Och du har levt en annan typ av tillvaro. Alltså ganska diametralt motsatt, så att säga. Ditt största problem är hur du ska få det tillräckligt mörkt hemma när du ska ta din förmiddagstupplur.
Det var det en gång i tiden. För att sist som Sara och jag var hemma, alltså som vi krockade med varandra hemma på vardagar, det var ju när, i poddens begynnelse, när Sara var föräldraledig med Rut. Och ibland så var hon ute på promenad och då bara, yes, nu kan jag passa på att ta min lur. Och då hade vi ganska dåliga persienner, så det var en glipa i underkant på persiennen i sovrummet.
Mm.
Så att jag satte upp prydnadskuddar där som en bård, som jag sen glömde att ta bort. Så att hon sen kunde reta mig för att jag hade sovit.
För det var tydligt vad du hade gjort, ja.
Ja, och det blir ju...
Och det var inte bättre då du sa så här, nej, jag har inte sovit, jag har runkat och vill inte att någon skulle se.
Nej,
den förklaringen...
Ja, men det blir ju någonting, det är ju väldigt oattraktivt, tror jag, när man är föräldraledig, att ens partner går och skrotar och kanske lägger sig och sover.
Ja.
Och sen är det så här, hon hade ju såklart inte velat att jag skulle hänga med Rut på dagen, eller att vi skulle vara föräldrar tillsammans, för hon vill ha sin föräldraledighet. Men det är ändå så här, det är att föredra att ens partner är på ett jobb.
Just det.
Tror jag. Att hon känner. Så då satt jag mycket på biblioteket. Men nu har det hänt igen, alltså att Sara...
Hur var ljuset på biblioteket? Fick du ta med dig prydnadskudden eller kunde du mörklägga där?
Där gick det ganska bra mörkligt.
Men med böcker kanske?
Ja, precis. Vi kan stapla upp.
Mm.
Nu så är det igen så att hon är hemma på dagarna. Och det är så väldigt intressant. För det är som att hon har börjat se mig på ett annat sätt. Jag var ju orolig att hon skulle börja vara hemma och bara... Som då, vad håller han på med? Liksom?
Alltså, det här äcklet skulle snarare ökas på än minskas.
Exakt, vad är det här för...
Äcklig människa.
Mm. Mm.
Varför är han så äcklig?
Ungefär så. Men det, så har det inte blivit, utan det har blivit så snarare att jag har vuxit. Alltså, för hon har ju tänkt att mannen har ett väldigt slappt jobb som går ut på att han sover, dricker kaffe och att han kanske svarar på någon mejl ibland.
Men har hon aldrig tänkt att du runkar?
Alltså, det här handlar inte om runk.
Nej, men jag bara undrar om du tror att... För jag tror att Li tänker att jag mest runkar på dagarna.
Men det är ju din son som pratar om det där. Ni, på någon fest sa du att
för det är i gymnasiet. Ja, hela min familj, de har en
på hur mycket du rukar.
Skev bild av mina onanivanor.
Ja, eller har de det?
Ja, men jag tror det.
Ja, men det är också så här, tydligen så här, din familj, det de tänker på med dig, så här, om det dyker upp någonting Nisses liv, gymnasiet, då tänker lilla mannen, han runkar det då.
Ja.
Om man tänker, vad gör Nisse på dagen? Då tänker du tydligen din fru, han runkar.
Ja. Det är något konstigt.
Och när jag pratar om mitt liv, min arbetstillvaro, då tänker du mest på runka.
Nah.
Och när du funderar på vad Sara tänker om mitt liv, så tänker du också mest att hon ska tänka runka. Så det är ju mycket.
Det är något med mig, ja. Men kan man ha en, man brukar prata om storkuksaura, att det finns ett lugn hos personer med storkuk. Kan man också ha en runkaura? Alltså att det är det jag har.
Du hade inte det när vi träffades. Och då hade du också restriktioner för dig själv, att du inte fick runka mycket som helst, och så, eftersom du visste.
Men det känns ju väldigt runkaurigt att man går runt och att man utstrålar att man. Jag tvingar mig själv att inte göra någonting som jag vill göra hela tiden.
Ja.
Då känns det ju mer som att om man då har helt okomplicerade runkvanor, då känns det ju mer som att man borde ha motsvarande storkuksaura, att man går runt och bara jävligt slapp.
Ja, men så är det ju. Alltså, och det är väl så att sexmissbruk till exempel, det avgörs ju inte alls huruvida man missbrukar sex eller inte. Det handlar ju inte alls
mängden,
om frekvens, utan det handlar ju om så här, är det så att jag vill sluta men inte kan? Är det så att jag mår dåligt? Är det så att jag använder det för att straffa mig själv?
Just det.
Ja, sådär. Så det är ju en intressant diskussion här med runka, men som kanske inte helt och hållet ändå.
Tycker du att jag kapade din grej här nu med att prata om runkande?
Nej, men alltså, vi får ju fråga Sara om det är någonting som hon har funderat jättemycket på, så har du ju rätt i ditt antagande.
Vem av oss ska fråga den?
Ställa. Nej, men jag kan fråga.
Ja.
Jag tror så här att det är någonting som Sara inte har funderat på överhuvudtaget. Och sen om jag skulle fråga henne så här, Sara, tror du att jag runkar på dagen när jag är hemma? Då skulle vi säga så här, jag har ingen aning. Nej. Jag har inte tänkt på det. Ja, det är väl inte orimligt.
Men det finns
kanske
det då
i samband med att du tar någon tupplur.
Men kan det inte vara då att du väcker någon slags björn då?
Hur då menar
du? Jag menar att du att du genom att nämna det, det var, ja, fan vad lyssnade jag på då? Det var ju någon som pratade, det var en intervju med någon. Jo, det var ju Fördomspodden.
Ja.
Våra kollegor här på Acast och min kafékollega, Emil Persson, som ju gjorde en podcast med Markus Krunegård häromsistens.
Jag har hört den.
Och då hade de... det var något märkligt i alla fall, för de kommenterade ett gammalt avsnitt. Skitsamma. Men då pratade de om olla. Och att Markus Krunegård...
Man duttar sitt ollon mot saker.
Ja, och att Markus Krunegård menade att han drog en parallell, vilket ju var ganska drastisk och rolig på ett sätt. Han drog en parallell till skolskjutningar. Alltså att han inte ollade någonting förrän han hörde talas om begreppet olla.
Han sköt inte folk i skolan.
Exakt,
han...
precis på samma sätt då, som, fast han då har ju inte då börjat skolskjuta. Men att det blev ju innan skolskjutningar blev ett begrepp, så var det liksom ingen som riktigt tänkte så här, man kan ta en pistol och gå och skjuta sina klasskompisar. Men sen har det blivit en grej. Alltså, och precis som olla också har blivit en grej att man ska göra. Men innan det liksom fanns ett uttryck för det, olla. Tidigare kanske det var lite märkligt att ta fram snoppen och föra den mot olika saker hemma hos folk. Till exempel ta den mot en kaffekopp. Det kan ju vara ganska konstigt.
Men nu tänker att det här skulle hända om jag frågade Sara?
Ja, men då skulle det bli... Då kanske hon skulle börja tänka på... skulle väckas ett frö att hon börjar tänka på ditt runkande.
Ja, att hon börjar tänka på det som Li gör, du menar.
Ja.
Att hon blir som Li lite.
Ja, och det här är väl också lite grann... Det här är väl, om vi drar en parallell till en gammal diskussion som är uppenbarligen är känslig och som jag tänker på väldigt mycket. Det här med huruvida man ska duscha först när ens kompis frågar. Alltså om du frågar mig så här, vill du duscha först? Mm. Och så säger jag så här, ja det vill jag, och så går jag först. Och så är det uppenbarligen fel då. Att det här också kan vara en del i det, att jag ibland är alldeles för frispråkig och för liksom transparent. Att jag då, när jag då hela tiden tar upp de här sakerna, som det här med runkeriet, att det blir som att då går folk runt och tänker på mig som en runkare för att jag pratar om det.
Man tänker på dig som någon som är otroligt intresserad av runk.
Ja, medan jag tänker nog inte mer på runk än någon annan, bara att så fort det poppar upp i skallen så är jag tvungen att säga det out loud.
Just det.
Och det är ju ett problem.
Men är du lika intresserad av kvinnlig onani? Alltså om du pratar med någon kvinna som jobbar hemifrån?
Nej, alltså det är sällan jag tänker på, man, det är ju mest min egen
onani.
Och
min då?
Ja. Så att, ja, alltså det som jag tar med mig av det här, det är ju att jag måste hålla käften lite mer, tror jag. För att,
för att folk inte ska få någon...
För det blir som en självuppfyllande profetia då. Att folk då tänker på mig som runkmannen. Och sen så blir jag det då själv.
Jag tycker du kan fortsätta. Jag tror det du ska ta med dig, det är att jag ska fortsätta berätta min berättelse.
Ja.
Sara har nog tänkt då, alltså, det blir ju en stor diskrepans mellan våra liv då. Alltså sist hon såg det, får man tänka, det var när Rut var nyfödd och jag gjorde inte så mycket annat i livet.
Sex år sedan började vi podden, då var ju hon hemma. Ja just det, det var då hon var hemma. Exakt. Det är inte när du var hemma med.
Nej, precis.
Nej just det, sex år sedan.
Jag redigerade en bok, romanuset var färdigt så jag satt och redigerade den och jag spelade in podd. Föreläste lite också. Så jag gjorde inte så mycket. Jag hade ganska mycket tid att ta tupplurar.
Och då hade du inte heller börjat med någon sån här maniskt styrkelyftande eller springande?
Nej, jag tränade väl som vanliga människor liksom.
Ja, men du tränade ju ganska mycket. Du var ju intresserad av träning, för det var ju då du höll på.
Craze.
Och du höll på craze, det har jag glömt bort.
En PVO som hade metamfetamin i sig.
Just det. Just det. Men du höll ju på med olika projekt där du skulle gå upp till 85 kilo eller 80 kilo och sen skulle du gå ner.
Just det.
Så att det var helt normal var det inte.
Nej, helt normal var det inte. Nej, men så då, och Sara var väl trött och hon var föräldraledig och kände liksom att vad håller den här personen på med? Och sen har hon jobbat svinmycket och väl haft en misstanke om att jag är en drönare.
Mm.
Som liksom bara glider runt i tillvaron. Och
då är det den alltså ursprungliga svenska betydelsen för drönare. Inte den som det har blivit nu, att det är en sån här grej som flyger.
Nej, just nu kanske det är någonting som flyger. Mm. Ja, nej. Ett slappt bi, har hon tänkt att det är.
Mm.
Och därför har det varit så fantastiskt bra att... Ja, men sen också, någon gång kanske man möts hemma och hon har jobbat hemifrån halvdagen eller någonting. Och då har hon haft svinmycket att göra, jobbat stenhårt. Och jag har haft lite lugnare arbetsbeting liksom. Så att den bilden har förstärkts. Nu har hon varit hemma i 9 dagar. Och det har varit så jävla bra. Mm-hmm. För att förra veckan så hade jag inspelningar måndag till torsdag. Så jag bara, sorry, jag måste sticka. Alltså, jag tog allt mitt lämnings- och hämtningsansvar och jag var en hyfsad, för att säga... familjefar och äkta man. Men jag behövde åka någonstans. Jag hade bråttom på morgnarna. Mm. Jag stack iväg med raska steg.
Lyckra stället skulle på.
Ja, jag kom hem med lite utsmetat tv-smink i fejan. Mm. Och sen så var jag hemma i måndag tror jag. Och då ville Sara prata. Och så här. Jag var så här, Sara förlåt, men jag har mycket att göra nu som jag måste hinna med innan jag ska hämta barnen. Så att, sorry. Jag måste jobba på här. Vi kan ta en gemensam kaffe om en stund. Jag tänkte att hon skulle känna sig liksom kränkt eller bli ledsen av det. Men man såg att hon bara... Snarare liksom kurrade.
Men så började spinna.
Spinna, precis. Hon gillade det.
Och då är det inte det 90-talsbegreppet att man sitter på en cykel på stället och lyssnar på skoter.
Nej, precis.
Inte den tiden man spinner, utan det är det som katter gör.
Purra kan man också säga. För det heter det på engelska.
Det låter lite mer äckligt. Då är vi inne på onanispåret.
Nej. Purra. Hon började spinna.
Jag kan inte säga. Ja, spinna.
Ja. Och jag bara, vad fan är det som händer? Och sen så har jag haft massa olika grejer den här veckan. Det är fortfarande väldigt mycket mindre än en heltidsarbetande person. Men det är så här, jag har varit på väg någonstans. Om jag har varit hemma så måste jag sitta och jobba med grejer. Jag har inte hunnit med någon tupplur. Jo fan, jag tog en liten tupplur igår när hon inte var hemma.
Ja, men då var hon inte hemma.
Nej.
Det märkte hon inte.
Nej. Och jag tror att det här är typ det bästa som hänt någonsin för vår relation. Att jag är den som jobbar... mest.
Men ni har ju otroligt vackert liv ju. Alltså jag såg igår på Instagram hur ni gjorde... Om man tänker sig amerikanska kärlekskomedier så finns det ju... Ja, förutom att typ åka båt och stå i aktern och hålla om varandra. I fören menar jag. Så är det ju... alltså åka antingen vanliga isskridskor där vid den här granen utanför 30 Rock i Rockefeller Center i New York. Eller så är det åka rullskridskor.
Mm.
Och igår så var ju ni... tillsammans ute och det var liksom lampor som blinkade och ni åkte rullskridskor ihop och det kändes ju som att man såg någon typ när Harry mötte Sally.
Alltså
eller...
vi var på Rollers and Bowlers och åkte rullskridskor på
rullskridskobana. Knullskridskor?
Nej, det sa jag inte.
Nej, det lät som du sa det.
Eller? Jag säger inte knullskridskor, jag säger inte runkskridskor.
Purrskridskor?
Inte purrskridskor heller, utan helt vanliga rullskridskor. Alltså med två hjul på varje sida, alltså inte inlines.
Men kan man inte kalla det för knullskridskor? För det känns ju som att det är ett afrodisiakum.
Nej, du tror det?
Ja, jag tror det.
Pröva. Det är ju
jag runkade när jag tittade på bilderna av er när ni åkte knullskridskor.
Klart du gjorde. Mm. Nej, men så, det känns som att Sara och jag går mot en ny vår. Vi kanske inte kommer så mycket pengar eftersom hon inte arbetar längre. Men det kan vara himla bra för vår relation. Förutsatt att jag... Alltså vissa dagar har jag inte så mycket, men då måste jag låtsas det. Stirra stint på datorn och bara... Förlåt Sara, jag hinner inte prata just nu. Och sen så tror jag att vi ska börja med att ha en bestämd tid för kaffe.
Ja,
vi tar 15 minuter så här. Ja, klockan 10 och klockan 3 kanske. Ja,
alltså, då har ni ju... Läser du Medelålders Plus i DN?
Ja, det händer ibland. Ja. Mm,
då har ni ju det aktiva pensionärslivet. Ja. För de har ju sin 15.00, alltså tre fika. Mm. Och så diskuterar de lite vad de ska ha för fikabröd och sådär. Då har du ju, alltså, då har du ju verkligen uppnått den optimala aktiva personal... Aktiva pensionärstillvaron.
Mamma och pappa har alltid haft 15.00 också.
Mm.
Ja, men det ska jag fan börja med. En annan sak som jag måste förnämna som har revolutionerat mitt liv senaste
veckan. Du känner
veckan.
Ingen press, du har inte bråttom. Det är våran podd. Du, ta den tid du behöver.
Ja, jag är bara så himla rädd att bli avbruten med någon runkgrej.
Här ska det runkas.
Nej, men det är att Rut började, hon hittade någon så här Lego Friends-låda. Mm. Som var ganska stor, alltså sjukt många delar. Som Iris väl någon gång för något år sedan började med och gav upp efter tre bitar. Så började Rut med den som behövde någon hjälp. Sen så blev det så att Rut och jag började bygga Lego tillsammans. Och då har jag en ganska enkel uppgift. Jag är den som får leta efter bitar och hon är den som bygger ihop dem. Och
sen så, men det var en bruksanvisning då?
Ja, precis. Oh, det är ju alltid.
Vilken dröm.
I hundratals olika steg. Alltså det var hur lång som helst. Och så jävla mysigt. Jag har en kopp kaffe, Rut har saft. Jag har spritt ut alla bitar på en stor bricka och jag sitter och letar och hon bygger. Och det är typ det finaste jag gjort. Alltså det är som att Rut och jag under den här veckan, sen vi började med vårt enorma Lego-bygge, har varit kanske 10 gånger närmare varandra. Och att hon så här... Hon vill vara med mig så mycket som möjligt och hon vill att vi ska bygga Lego.
Var det därför alltså det hon var med och sprang också?
Ja, just det. Ja. Vi sprang med John Kingstedt igår.
Var det en följd av det här? Att hon nu helt plötsligt så är du den mest underbara, så att då vill hon vara med dig jämt?
Ja, även igår så dunkade vi 400-ringar. Det är ju en stor historia.
Så har du runkade 400-ringar?
Det där var faktiskt väldigt roligt. Det där förlåter allting det andra. Det var bra sagt. Jag tror inte jag nämnt det faktiskt i podden, bara i mina alla andra sociala medier. John Kingstedt, så kallas vi Jesus. Han är
men du har ju nämnt honom i podden.
Nej.
Jo, det är klart du har.
Nej.
Jo.
Nej, det känns inte så. Nej, jag tror inte.
Det här är nästan en gallup. Gå in på Instagram, sök på Manne Forsberg och Nils Edvall och berätta för oss om när första gången ni hör John Kingstedt nämnas i podden.
Jag tror på riktigt inte att jag har gjort det.
Det är sjukt om det är sant.
Ja, nej, men John Kingstedt är en 26-årig man som är otroligt mysig och härlig på alla sätt. Som har ett oefterhärmligt sätt och springer lopp i heldräkt, alltså som trikå, vilket jag ju från kraftsportsvärlden tycker väldigt mycket om. Och långt lockigt hår och en härlig mustasch och ett smittande skratt och ett fantastiskt sätt, helt enkelt. Han föresatte sig, och det fick jag nys om, att slå världsrekord med barnvagn på en mil.
Skulle du säga att han är som en bättre, yngre och bättre version av mig?
Ja, ja. Och lite snabbare kanske.
Ja, men ta bort löpningen.
Och då skulle han vara tvungen att springa på under 32,27.
Mm-hmm.
Och det är inte bara med en vagn, utan en vagn med ett barn i. Hans eget barn. Och så sprang han startmilen i Örebro i lördags. En jävligt knixig mil är det.
Ja.
Och jag var orolig som fan för honom, för att jag vet hur pollenallergisk han är.
Ja, så är han det också?
Enormt. Veckan innan så hade han varit i Venloop i Holland och behövt bryta en halvmara på grund av att han blev helt knockad av pollenallergi.
Men det där måste ju vara jättejobbigt att vara pollenallergisk när man håller på med... sådana sporter.
Verkligen. Alltså,
styrkelyftning är bättre då?
Mycket, mycket bättre. Mm. Så jag var orolig för hur han skulle fixa det. Men han klarade det. Han sprang in på 32,20 med sin dotter Nancy i vagnen.
Det är sjukt.
Och slog världsrekordet då med 6 sekunder eller något sånt där. Och igår så var jag på hans hemmaplan. Kjell Brinks IP och fick springa med honom 400 helt enkelt. Man springer ett varv, 400 meter i hans barnvagns milfart som är 3:15 fart.
När du säger 3:15 då är det ju 3:15 per kilometer.
Ja, exakt. Och det var jävligt snabbt för mig kan jag säga. Och Rut var med då, hon sprang också.
Så, och så sprang han en mil. Ja. Men det där brukar jag ofta...
Med barnvagn, jag springer utan då.
Men det brukar jag ofta fascineras av att om man tar, okej, 800 meter är väl kanske lite åt hej, men om man tar ja, men runt 800-1500 meter då, det är ju inte så jävla mycket långsammare de springer än de som springer 10 000 meter.
Nej.
Jag tycker det är sjukt bara. Ja. Alltså det är så sjukt.
Ja, men Kipchoges världsrekord maratonlopp som han sprang i höstas gick ju i en fart som man kan springa en mil och vinna SM-guld.
Mm.
Ja, tanken svindlar.
Ja, tanken svindlar. Det gör det verkligen. Det är som det svarta hålet.
I alla fall så var ju Rut med då. Och det hade, du har nog rätt i det. Hon hade nog inte följt med om det inte hade varit för Lego-byggarna.
Nej.
Och Rut och jag körde en rolig grej. Hon och John tävlade mot mig. Jag skulle springa 400 meter och Rut skulle springa 150 meter tillsammans med John. Rut liksom var farthållare åt John och Nancy.
Annars ligger du ju nära till hans och tänker att ni lekte följa John.
Ja, verkligen. Leka följa John och runka fyrhundringar.
Det var du som sa.
det var väldigt roligt. Hon vann ju stort. Jag överskattade mig själv lite grann när jag tänkte att hon skulle springa 150 och jag skulle springa 400.
Ja.
Men det var fint som fan. Nej, men, och det här är en insikt som jag har kommit till förut men som jag glömmer bort ibland. Det är de här att man får inte utnyttja storbarnsfördelarna. Det är nyckeln i föräldraskapet. Nyckeln i äktenskapet vet vi redan är att man får inte utnyttja när man ligger på plus.
Och utnyttja storbarnsfördelarna, det är ju att man inte får utnyttja att de klarar sig själva.
Exakt.
Eller hur?
Så i äktenskapet, om ens partner har varit borta i Brasilien i 2 veckor och man känner att man ligger på plus, utnyttja inte det.
Nej.
Utan tabula rasa när din partner kommer hem. Mm. Börja om från början. Tänk nytt. Ställ inga krav på din partner att så här, oj vad konstigt att du ligger och kollar på din telefon i soffan.
Det här är tips länge. Nu som vi kommer med.
Ja, ja verkligen. Mm. Och det här är något som vi har kommit fram till så många gånger.
Mm.
Det är så lätt att man bara spolierar hela det här övertaget genom att vara medveten om att man har ett övertag.
Mm.
Tabula rasa. Och då med barn, precis som du säger, utnyttja inte att det blir lättare. Utnyttja inte att nu kan jag sitta och läsa en roman. Jag kan läsa Bekenntnisseris Horsta plus Felix Kohl hela eftermiddagen av Thomas Mann.
Klassisk. Det är också som vi pratade om tidigare.
Ja, ja, verkligen. Mm. Utnyttja inte det. För mig är det ju lätt att jag så här skrotar omkring i köket. Istället för att effektivisera matlagningen så liksom står jag där tills det är färdigt. Men så länge någonting är i ugnen eller på någon platta så bara står jag där.
Just det.
Tiden som man ska utnyttja storbarns åldern till, eller det man ska utnyttja storbarnsåldern till, det är ju att man kan göra massa roliga saker med sina barn.
Ja, man kan göra grejer på riktigt.
De är inte ute och kör moped med sina kompisar, utan jag har ett barn nu som så här, tycker det är skitkul när vi bygger ganska avancerade legobyggen. Och det är ju det som jag måste utnyttja. För det kommer ju komma en tid när hon är ännu äldre, när jag har massor av tid och hon hänger ute med sina pojkvänner och flickvänner och liksom åker moped och gör stan osäker och åker nattbuss och sådana saker.
Kommer hon vara någon sån här polyamorös?
Men jag tänkte bara liksom ett gäng.
Ja. Polyamorös HBTQ-aktivist som hänger ut med sina pojkvänner och flickvänner.
Ja, men jag tänkte kompisar.
Ja, jag förstod det. Ja. Men pojkvänner och flickvänner brukar ju oftast
vara en kärleksrelation. Ja, kanske. Ja, det vet vi inte. Och då kommer jag ju kunna verkligen läsa Bekenntnisseris Horsta plus Felix Kohl. Hur mycket jag vill.
Ja.
Så det här är ju, alltså, jag måste påminna mig om det här om och om och om igen. För att det är ju så att Rut, om vi inte bygger Lego, det är inte som att hon kommer som när hon var 1,5 år, gråta och dra mig i byxbenet. Utan hon kommer sitta och kolla på TV, eller kanske rita en teckning eller så. Men jag kan bygga med henne och vi kan ha svinkul och vi kan komma mycket närmare varandra så att jag blir hennes favoritperson att vara med. För det är också så här, fortfarande så är det så för barn är det så lyxigt när vuxna vill vara med dem på deras villkor. Det vill säga, inte nu åker vi till Kjellbrinks IP och springer 400 med John Kingstedt, utan snarare nu bygger vi Lego.
Mm. Ja, otroligt.
Ja, det har verkligen gett, vilken bra vecka jag haft alltså.
Ja, otroligt.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Jag har haft en värdelös vecka.
Oj då.
Mm, jag tänkte liksom att kontrastera.
Ja. Det finns... Är det för att kontrastera eller har du det på riktigt?
Med termodynamiken. Ja. Det är termodynamiken som...
Då är det mitt fel att du har haft en dålig vecka. Ja.
Eller så är det mitt fel att du har haft en bra vecka. Vet man inte. Hönan är läget. Nej men... Okej. Okay. Jag hade otroliga planer för det här avsnittet. Alltså jag hade börjat med att läsa Jonas Hassem Khemiris novell. Mm. Om hustrumisshandel. För jag tänkte, det här måste vi ju ta upp i podden. Här måste vi prata om. Mm. Jag läste den. Kom inte på någonting som jag vill säga om den novellen.
Nej.
Och sen tänkte jag, jag måste kolla på den här dokumentären om Mattias Karlsson. Sverigedemokraten.
Ja, den såg jag.
Ja, den såg måste jag se. Nej, jag har inte gjort det. Nej. För jag orkar inte se den. För jag tänkte att den måste jag se för att då kommer jag få jättemycket uppslag till podden. Mm. När jag ser, jag tänker man i våran ålder som verkar kämpa på olika sätt. Det känns viktigt, det känns bra, där kan jag göra någonting. Men så, istället så kollade jag på Venom, som är en sån här Marvel-film med Tom Hardy. Och åt...
Vänta, Tom Hardy, det är väl han som är så jävla snygg?
Ja. Han är så jävla
snygg. Han är den snyggaste mannen jag vet. Och den snyggaste och sexigaste. Jag hoppas, vi gjorde ju en... Eller jag gjorde en snyggast lista för typ 3 år sedan. Jag hoppas verkligen att han kom högst på den. För det tycker jag...
Jonas Hassan Khemiri kom högst på den.
Nej.
Han kom långt. Han var med i alla fall.
Ja, det kanske han var. Nej, det är den som...
Jo, men han var med.
Ja, jag tycker... Alltså, av svenska författare så är det ju Johannes Anjoro som är den absolut snyggaste.
Ja.
Så han måste ju ha kommit högre än Jonas. Men Tom Hardy bör ha kommit först.
Tom Hardy... är fruktansvärt snygg.
Ja, han är så.
Men så istället för att kolla på den här Mattias Karlsson-dokumentären och förbereda ett jävligt smart prat här till podden om... Det skulle på något sätt, på ett skickligt sätt, få ihop det här hustrumisshandel, Mattias Karlsson, mansroll. Förstår du? Alltså göra något jävligt skarpt. En skarp spaning kring det här.
Ja, så du var ute efter... För att podden brukar ofta handla om saker som vi har gjort eller liksom... Som har hänt oss. Men du tänkte att du ska prata mer om strukturella samhälleliga grejer.
Ja, typ. Och att jag framförallt liksom engagerar mig på något vis för att skapa bra innehåll. Som ger någonting till våra lyssnare. Så att jag inte bara ägnar mig åt självrunkeri. Men istället så sa jag till Li, jag går ner i tvättstugan. Vilket var sant. Men det jag gjorde var på vägen dit så gick jag till vårt närliv och köpte en sån här stor Marabou mjölkchokladkaka som jag gömde. Jag hade fickor med blixtlås. Så jag gömde den i fickan.
Alltså 200 grammar.
Ja, jag gömde den i fickan. Sen gick jag in och jag... Till mitt försvar vill jag säga till Li att jag säger så här, jag känner mig lite ämlig. Så jag går och vilar lite. Och då tänkte jag, men nu kan jag kanske kolla på den här Mattias Karlsson. Men det här förstod jag att jag kommer inte göra.
Du la dig i sovrummet?
Jag la dig i sovrummet, kollade då istället på den här Venom.
Med din 200-grammare?
Ja. Och bara
det är jättegott för problemet att det går så jävla fort att äta den där. I alla fall för mig, det tar ju liksom 5 minuter.
Ja, det gör det. Det går fort, men det var gott.
Men du skämdes över att du åt 200 gram, eller?
Jag skämdes, men du vet ju hur jag är. Vardagar. Mm. Det är ju inte... Då ska man inte äta 200 gram mjölkchoklad.
Men fick ni reda på det här nu?
Ja, alltså grejen var att jag glömde ju sen, mer eller mindre medvetet, chokladpappret på nattduksbordet. Ja. Men hon kommenterade inte. Vilket ju också är för att hon bryr sig ju inte om sånt här.
Nej.
Alltså det är ju bara
hon
jag som
att
har...
Hon tycker att man kan äta.
Ja, hon har ju inga problem med det alls. Men det som jag... Jag lyssnade på Varg söker sin podd, som jag är väldigt... Jag kommer ihåg, alltså, du pratade om den en gång för länge sedan, när för att du var så starstruck på ett sätt, eller glad för att de hade pratat om Mom Enough.
Ja!
Som du var med i med Anita Clemens.
De skämdes för de tyckte att jag var så bra.
Ja, och grejen är så här...
Det blev väl lite pinsamt, tycker
jag. Och jag tror att de skulle aldrig i sitt liv lyssna på Pappapodden. Nej. Alltså, det är bara, alltså det finns så mycket hos dem som signalerar att de aldrig skulle lyssna på våran podcast.
Jag har medverkat i en antologi med Caroline Ringskog för Adanoli. Mm. Så att hon måste nästan ha läst en text.
Följer du henne på Instagram?
Nej, jag visste inte ens vad hon hade Instagram.
Nej, för det som är ett tecken på att de hatar oss, ja, det är att hon har stängt profil, men hon har typ, hon har typ 5-6 tusen följare.
Jag får inte följa.
Jag får inte följa henne. Så att hon, där sätter hon ner foten.
Det är ju helt stört. Okay, ja, det, så här, det finns ju en nivå som är såhär, oj, vad jobbigt, den här personen följer inte mig.
Nej.
Men så här, den här personen låter inte mig följa.
Nej.
Fast 5 tusen andra följare. Ja.
Så att det är tydligt. Det är tydligt.
Vi älskar ju dem.
Ja, och det finns ju något masochistiskt i mig som gillar det här.
Ja.
För jag älskar deras podcast.
Ja.
Jag lyssnar på dem ofta. Men då, Liv håller nu på att skriva en bok. Strömstedt.
Strömqvist.
Jag måste ju liksom ta udden lite av min beundran genom att inte riktigt komma ihåg vad de heter.
Nej.
Ja, i alla fall. Liv. Hon håller nu på att skriva en bok, vilket gör att hon inte kan engagera sig i podden så mycket som hon skulle vilja.
Inte kolla på Mattias Karlsson-dokumentärer.
Ja.
Inte läsa Jonas Hassan-Kemiris noveller.
Ja.
Så
hela den här passagen i podden kan man säga är en hommage till Liv. För att jag gör en liknande grej.
För fast att nu, istället för att skriva en bok så äter du 200 gram choklad.
Ja, precis. Det är ju den stora skillnaden.
Ja. Men det är därför, inte så
jävla. Det är därför jag inte blir, att jag inte får följa folk. På nej, Instagram. Men, så att då tänkte jag också berätta en anekdot. För det är det hon gör. Hon berättar gamla anekdoter istället. Istället för att göra de här skarpa spaningarna som hon tänker att hon borde göra.
Okej. Okay. Men tänk om du hade gjort så här, att du bara hade kört anekdoten och inte berättat om själva processen.
Men då tänker jag att då hade det inte blivit lika kul innehåll.
Nej,
för jag tänker att det här blir ju lite meta.
Ja, verkligen. Men jag tycker särskilt roligt var det med chokladen alltså.
Ja, men bra. Mm. Tack. Det blir ännu mer meta att vi då har ett kommentatorspår på, alltså live på våra olika spaningar.
Det är ju så jävla, man påminner sig alltid om hur viktigt det är med kontext.
Ja,
tänk vad tråkigt skulle vara om Sara berättade att hon hade ätit choklad.
Ja, nej, det hade inte varit kul alls.
Hon äter ju väldigt mycket choklad. Så fort hon öppnar sin handväska så bara rinner det ut olika papper. Och hon har så mycket godispapper så att det ligger alltid godispapper i hallen. För att det går inte att hålla liksom rätt på allt.
Men hur går det nu, bytstegsbörjar, hur går det nu när hon inte jobbar då?
Ja, det är väl som på jobbet att hon äter godis.
Ja.
Så det är inte så stor skillnad.
Det ska bli spännande att se vad som händer med henne när hon har gått från att jobba 1 miljon % till att jobba 0%. Alltså hur hon påverkas av det här.
Jag tror hon kommer börja tycka att jag är het.
Förhoppningsvis. Mm. Men alltså, det finns
jag ska börja ha kostym på mig hemma.
Ja, och inte ha tid.
Nej.
Hänvisar till din sekreterare. Om hon vill någonting.
Som är ashet.
Ja. Som sitter. Du brukar sitta i soffan eller sängen?
Soffan.
Var sitter sekreteraren då? Vid köksbordet? Ta emot.
Kan sitta vid Malmstenbordet i vardagsrummet också.
Just det. Ja, så att ni sitter i samma rum. Ja. Men oftast brukar det vara någon typ av åtskillnad. Ska det vara en vikvägg emellan?
Okej, i köket då.
Köket tror jag. Hur som helst, nu tänkte jag berätta en anekdot från den tiden jag var programledare för Bingo Royale, som gick på Sveriges Television.
Ja.
2006-2007. Så det är...
Jag såg det här programmet. Det var jävligt härligt. Jag brukar alltid röka en J, dricka en trappistöl, blå Chimay, och sen så kollar jag på Bingo Royale.
Det var ju drömpubliken.
Såna som jag.
Ja, alltså det var ju så man ville ha. Grejen var, om man ska ge lite kontextualisera lite.
Tänk, ni hade på en whiteboard så här. Unga män, dryga 20-årsåldern som röker gräs och dricker blå Chimay.
Vi skulle ju egentligen gå, om man kontextualiserar lite, så var det här en del av en satsning som SVT gjorde för att nå ungdomar, unga vuxna och ungdomar. Och tanken från början var
rakt i målgruppen då?
Ja, tanken från början var att det skulle gå mot Filip och Fredrik typ på onsdagskvällar. Mm. Alltså så här 22, 23 någonting. Det skulle vara ett skramligt program som tog ut svängarna. Förelagan var ett program som gick på TV2 Zulu, som var TV4 motsvarande i Danmarks ungdomskanal. Som heter TV2 Zulu. Mm. Och då var det en otroligt skränig programledare som höll i det. Han var någon typ av ståuppkomiker, kanske lite... Jag kan inte komma på någon nu. Men någon av de där som var populära då, som var ganska skräniga som hade de här olika Stockholm Live-programmen.
Just det.
Jakob Ökvist, Özgnujen, Janne hette någon, och Mårten Andersson, och sådana som är lite mer, som jag tänker, lite mer skräniga.
Mm.
Och det, eftersom det var Danmark, så var det väldigt sexistiskt. Så att det var mycket så här grädde på tuttar.
Ah, ja, ja.
Och att när man skulle hade bingo
dåligt i SVT.
Ja, när man hade bingo, då måste man ju alltså det är någon sån regel som säger att man måste visa att man har bingo. Det räcker liksom inte bara med att säga att man har bingo, utan då finns det ju på brickan så att säga, så finns det en kod som ju signalerar att det här är en vinnarbricka. Annars kan man ju bara ringa in och säga att jag har fått bingo.
Just det.
Och den koden var då autentiska annonser till horor, kvinnliga prostituerade, som de hade hittat i telefonkiosker i Köpenhamn.
Uh-huh.
Så då skulle man ringa in och typ så här hårig fitta eller motsvarande 30 euro timmen.
Oj.
Typ. Uh-huh. Ja, ganska, alltså, du vet, det var provokativt på något sätt.
Uh-huh.
Så då skulle vi då göra det här i en svensk kontext. Och då, det skulle vara provocerande. Och så skulle det vara onsdag kvällar. Och så gjorde vi om då istället för då det här med grädde på tuttar och horor, så var det så här att vi lottade ut en timmes terapitid till exempel hos en psykolog, vilket ju är kul. Och att vi gjorde en sketchserie med
Länge gick det? Hur många avsnitt blev det?
Det blev 2 säsonger. Så att, inte det, 20-25 avsnitt. Mm. De finns på YouTube om man vill titta på dem.
Allihopa?
Ja.
Okay.
Det är kul med folk på YouTube, de är duktiga.
Mm.
Däremot så kan man ju då inte spela nu när man tittar på YouTube.
Nej,
det är ingen idé att man gör en bricka, skriver ut en bricka och försöker så här, ja.
Det är ingen idé att man ringer in till någon och säger
nej.
Hårig fitta.
Nej, för det är 13-14 år sedan. Nu var det inte hårig fitta då, ska jag säga.
Nej, precis.
Utan det var jag som var programmet där. Ja, men då i alla fall, det är kontexten. Då var det här spelade vi in eller sände från ett ställe som heter Backivapen, som låg på i Gamla stan i Stockholm. Jag säger låg för nu är det O'Leary's. Och det är ett klassiskt ställe där Lill-Babs har uppträtt och Cornelis har uppträtt. Cornelis och Tre Damer hade en krogshow där till exempel på 70-talet. Alltså det var verkligen ett ställe med anor.
Mm.
Men när vi var där så var det ett ställe med anor. Det var inte ett ställe som hade några anor då, så att säga. Utan det drevs av några tvivelaktiga figurer som då hyrde ut det till oss. Och att de var tvivelaktiga, det märkte man för att det var väldigt mycket som var undermåligt på olika sätt. Och det var väldigt svårt att få kontakt med folk. Och det var väldigt mycket, om du tänker dig, alltså caterade ju mat från dem.
Mm.
Och det var typ den äckligaste maten som man äter i hela sitt liv. Alltså det var som sådana här kocken i Knasen. Alltså typ står någon med en fimp som typ askar i maten och det så här droppar löss. Det var skitäckligt. Och så skulle man äta det där och våra gäster blev hemvisade till den här maten också. Så det kunde bli ibland att vi gick och köpte mat på andra ställen och gav till gästerna för att de inte skulle känna sig äcklade. Ja, men i alla fall, då var det en kväll då, precis innan vi skulle, det var ju live, precis innan vi skulle sända. Jag skulle ju säga, jag måste ju slutföra resonemanget om Filip och Fredrik. Vi skulle gå på onsdagskvällar, vara provokativa. Sen flyttades programmet istället av några SVT, för mig ingen aning om varför, till lördagskvällar. Vilket gör att det helt plötsligt blev ett helt annat typ av program. Även om vi gjorde samma skramliga sjuka. Ja, så det låg ju efter... Ja, men typ efter Skavlan, alltså det fanns på lördagar då. Så det var ju efter den stora. Vi låg ju till exempel efter Melodifestivalen när det gick. Det är inte den publiken man vill ha. Alltså man vill ju inte ha, man vill ju ha de här som sitter och röker hash och dricker bärs.
Ja.
Och de är ju oftast på förfest eller ute den här tiden på lördagar. Så att det är svårt att nå den publiken då. Hur som helst. Då var det en kväll, då var det en av fotograferna, bildproducent ska jag säga för det här programmet, var ju också, måste jag bara för att krydda ännu mer, Alexander Eriksson, som sen gjorde, blev känd för att ha då blivit dömd för att flyga den här helikoptern i det här Västerberga helikopterlånet.
Jag pratade om honom med typ 10 personer i veckan. Han jobbar ju nu så här.
Mm. Ja, men han är tillbaka nu. Ja. Det är ju skitkul att allt har löst sig.
Och,
men,
så.
Det var en krydda i alla fall.
Mm.
För då levde han väl lite med skört. Alltså,
jag har tänkt med honom så här, fan vad jobbigt att drönare finns nu. För förut så hyrde ju folk in helikoptrar för flygfoton.
Västberga, för alltså värde på då.
Exakt. Nej, men sen fick jag reda på i alla fall igår när jag pratade, eftersom, fan, jag tror att det har gått en dag utan att jag pratade om Alexander Eriksson den veckan. Och förra veckan pratade jag om honom också. Men då sa de att han...
Det är som runka för mig.
Ja, nej, men han tog inte så mycket sådana bilder, utan han... Det var mer en fritidsgrej att han körde helikopter.
Ja.
Han blandade inte ihop helikopter och jobb. Det var inte... det var inte flygfoto som var hans
prim. Men du pratade med honom om det?
Nej, inte
om
med
honom. Liksom. Nej, du har inte pratat med honom.
Det är olika människor som har jobbat med honom.
Hur som helst.
Och jag har bara hört goda saker. Bara så han vet när han lyssnar.
Men det är också roligt, vi behöver inte... Han är ju faktiskt dömd för ett brott. Alltså det är inte så här som att vi behöver...
Nej.
Det är inte som att vi förtalar
honom. Det är också så här...
Man måste få gå vidare.
Någonting som jag också nämnt, som har nämnts i varenda diskussion nu om Alexander Eriksson, det är ju att om man ska ha varit inblandad i något brott och dömts för något brott, så är det ju det brottet. Västbergerånet, alltså nyhetsuppläsarna satt ju med ett leende på läpparna. Alla tyckte att det var det sexigaste och coolaste. Det var ju liksom som Västbergerånet var som Manne Forsberg när han jobbar hemma. Hemifrån.
Det är inga kampanjer på internet, Instagram, där det är såhär tänd ett ljus för Västbergerdepån.
Nej, utan alla tyckte att det var så jävla coolt. Ja. Och fortfarande.
Hur som helst, en av fotograferna ställde ner kameran på en sån här ljusrigg som vi hade, med sån här glödlampor som lyste och blinkade när någon fick bingo och sådär. Vilket gjorde att
oj, det exploderade, alla de här lamporna.
Ja, en exploderade och det blev helt kolsvart i hela lokalen. Det var alltså någon säkring hade gått. Det var någonting som inte var jordat och så vidare. Och en säkring är ju ganska enkel att fixa. Det är ju bara att man ska dra på ett relä motsvarande.
Först måste man fixa elfället och sen ner och upp.
Ja, men elfället är ju oftast, alltså om det blir en sån här kortslutning så är elfället redan fixat. Så slår ju den här jordströmbrytaren.
Det är färskt i minnet, för vi hade ju det bara i häromdagen. Att elen gick ut på gatan, alla andra hade el. Och sen så fick vi hålla på med säkringen och försöka hitta felet. Och sen så visade det sig till slut att det var i Iris rum, så hade vi precis hållit på med akvariet till hennes sköldpadda. Och då hade vi skvätt vatten i en förlängningskontakt.
Ja, och då var det fortsatt när den var blöt ju.
Ja, just precis. Det. Så fort man satte på så ja, exakt. Mm. Så att när vi drog ut den så kunde vi få tillbaka.
Oftast är det ju att det...
Jag ska inte dwell on this. Hur som helst. Och då måste jag, för att kontextualisera ytterligare, berätta att när vi kom den här, det var en speciell lördag. För när vi kom dit så var det en speciell stämning på restaurangen. För att det visade sig att en utav delägarna hade förskingrat någonstans mellan 200-300 000 kronor från restaurangen och försvunnit.
Oj då.
Och var putsväck. Men det påverkade inte oss nämnvärt, för att vi kom ändå in och började spela in. Eller skulle liksom kunde repa och så här börja sända. Men nu, när strömmen hade gått, så visade det sig då att det här hade en jättebetydelse för sändningen av programmet. För att den här personen som hade förskingrat 200-300 000 kronor hade också stuckit med någon huvudnyckel, så det bara fanns i ett exemplar. Och den huvudnyckeln gick till dörren som ledde in till rummet där den här säkringsgrejen
fanns. Jag fick en bok det här påminner om. En barnbok, känd. Petsson och pannkakstårtan.
Ja, just det. Man måste göra en massa olika saker.
Precis.
Ja.
Man ska bara ha en nyckel, men då måste man lura tjur just för att ta sig in där, för att gå man in så här.
Men den slutar lyckligt, eller
hur? Ja, det gör
den. Jag vill inte spoila så mycket här nu, men så att då är det en alltså halvtimme kvar till sändning.
Men fy fan.
Och det är svart. Och vi kan inte göra någonting. Och här tänker man ju, alltså jag har ju ändå en viss erfarenhet, och redan vid den här tiden hade jag en del erfarenhet av att teknik har strulat, men att så här, det löses alltid i slutändan. Och alla har väl den. Man börjar liksom dra i trådar, man börjar ringa olika samtal, låssmeder, annat liksom. Men av olika anledningar då så det händer ingenting, utan det går, och det slutar med, jag minns att det var yxor togs fram och försökte huggas på den här dörren, som också var någon sån här säkerhetsaktig dörr, och låsmedlen hinner inte fram i tid, utan det som själva slutklämmen i det här är att det för första gången på många, många år blir svartruta i SVT. Så att istället för att vignetten går igång så är det bara svart och så blir det så här tillfälligt fel. Ja. Och sen så efter, säg 10-15, nej kanske inte så, efter 3-4 minuter så börjar de sända en repris av ett gammalt Bingo i alla avsnitt med en sån här rullande remsa under.
Och vad gjorde du när du kunde inte göra så mycket? Det var inte du som höll lyxan liksom?
Nej, jag kunde inte. Alltså jag kunde inte göra någonting. Jag satt ju med Andreas Klerup och Mona Seilitz och tog någon slags öl, tror jag.
Blå kemi
tror jag inte de hade på backvapen, utan det var nog någon riktigt generisk lager för att hippa på kran. Det var anekdoten som jag berättade då, istället för Mattias Karlsson och Jonas Hassan Khemiri.
Ja, jag älskade det.
Jag hoppas att ni fick ut någonting av det.
Men hur länge var det... blev det något program överhuvudtaget?
Nej,
det blev inte.
Nej,
det
är svartruta och repris. Sen så själva slutklämmen blev sen att vi blev skyldiga SVT i en stationsteg då, ett extra program. Så att istället för, vilket ju inte gjorde mig någonting, så istället för att det var slut den bla 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 maj eller vad det nu kan varit, så fick vi göra ett program till.
Ja.
För produktionsbolaget då. Och då fick ju produktionsbolaget För produktionsbolaget blev det ju en kännbar grej, för att då var ju de tvungna att stå för kostnaderna i det här programmet. SVT betalade ju inte för det.
Fick du betalt för det här som inte blev också?
Ja, det tror jag. Ja, det förutsätter jag att jag fick. För det var ju inte mitt fel.
Snyggt.
Ja.
Men så, det här kanske inte ligger uppe på YouTube, det här tillfälligt fel och...
Det här programmet som aldrig blev av. Det ligger i och för sig uppe, för att jag tror att vi gjorde exakt det programmet sen. Det var Addis Black Widow som skulle vara gäster.
Kolla upp det.
Ja. En annan grej som jag vill säga innan vi rundar av, det är att spiken i kistan nu på det här att nykterhetsrörelsen har ju nu hänt.
Ja, du skickade till olika grejer till mig med olika folk som är nyktra.
Ja, det hände ju ett par timmar ut, och nu händer det häromdagen då att Lena Dunham gick ut med att hon har varit nykter ett år på Instagram.
Mm.
Det,
alla vandrar den vägen.
Det börjar, men å andra sidan så...
Vi hörde Hanna Hellqvist i Fördomspodden, återigen Fördomspodden, prata om Rebecka Åhlunds bok, att hon hade velat skriva den.
Ja, just det.
Och alla säger till mig nu, varför har inte du skrivit en bok? För att jag hade ju ett förlag som för 2-3 år sedan ville att jag skulle skriva en bok om missbruk. Förresten har ju också Josefin Dahlberg skrivit en bok om
just det.
Alkoholism.
Just det.
Och... heter den Alkoholistpodden? Firar ju stora framgångar.
Det vet jag inte. Nej. Jag lyssnar inte på sånt.
Alkispodden heter den. Jag har själv varit med.
Ja, men det
men
som
blir du peppad?
Ja, men som jag skrev till dig då på Instagram var ju att det blev mer till mig. Jag fick igår ett jättefint bud
med gin, eller?
Gin från det här rockbandet In Flames, som tydligen är gin aficionados, har gjort en egen gin.
Men var det han som vi träffade på Tulip?
Ja, men det var inte, han är ju inte med In Flames, utan han handlade bara med...
Nej, men du nämnde det förra veckan redan, att du såg fram emot den här ginen.
Ja, nu har jag fått den.
Något som många pratar om, det är Härnö gin. Är det någonting som du har druckit?
Alltså, nej, jag har ju ingen koll på grejerna. Jag vet ju knappt vad är det jag brukar köpa. Den här gröna flaskan, vad heter den? Bankray, Tankray. Är det
Tankray? Ja, precis.
Det är ju den jag köper.
En annan kände Bombay.
Sapphire. Ja. Ja, och så finns det ju London Dry som är lite billigare, tror jag. Sen så finns ju den...
Beefeater.
Ja, är det den som är billigast?
Jag har inte billigast. Du gjorde ett försök där att bli nykterist och sådär, men nu... Det är ju som att tåget har gått lite grann när alla blivit det, så att nu bara renodlar du din dryckesprofil. Alltså du är ju den nya Edvard Blom. Fast det mest kända klippet med Edvard Blom är väl när han mickrar. Det är så jävla bra. Han är jättebakis. Och så tipsar han bästa bakismat. Så mickrar han en ost som han äter med sked i smält form.
Men det är ju problemet med Edvard Blom. Love him to bits and pieces på många sätt. Men han är ju till skillnad från Per Morberg, som är en annan sån här köttig... matlagningsmänniska och dryckesmänniska, så är ju Edvard Blom, allt det han gör ser så jävla äckligt ut. Förstår man?
Ja, fast det ska,
man blir inte sugen. Det är lite som julbordet i mer julvideon. Att det enda man minns är en stor karott med sådana Rydbergs rödbetssallad.
Nej.
Och processad skinka.
Men det jag menar är att du ska ju köra den grejen att du ska, att eftersom du är den här spritfantasten, så ska du sitta bara, när man vill bli full, då kan man dricka det med en bong.
Alex Schulman har ju gått ner den vägen.
Han kör mycket spritgrejen, ja.
För att en av hans senaste krönikor i Aftonbladet handlar ju om väntölen. Eller är det en gammal krönika? Att det liksom är... Det som är så roligt är att han beskriver ju hur härligt det är att bli lite full. Alltså... Det är det han säger, för att han... Man ska du ha en väntöl? Vad är en väntöl? När man sitter på pizzan, svarar han. Och så beställer han den här ölen. Och sen så dricker han en klunk och dricker upp. Och så känner han helt plötsligt att världen får färg. Det som händer då är ju att han blir full.
Det var ju alltid när pappa och jag skulle... Den hämtmaten som vi körde när jag var barn, det var kinamat. Jag tror att vi köpte i Skärholmen. Och man kan ju då ringa och beställa... Så att när man kommer till Skärholmen, det var en bit att åka från Stuvsta, så då är det färdigt när man kommer dit. Men pappa gjorde istället så att han beställde när han kom dit, så att han hann dricka öl. Och det ville jag alltid följa med på, för det fanns en zooaffär precis mitt emot. Det var en ganska perfekt situation för alla inblandade. Att Kina-restaurangen fick en kund som betalade och som inte var så här, varför är inte min mat färdig? Utan satt där snällt och väntade. Och pappa fick dricka och jag fick titta på djur, på papegojor och sånt där i zooaffären.
Alltså, ska vi sluta podden på det soliga win-win-sättet?
Han var liksom en alkoholinfluencer innan den ens blev populärt.
Jag vill också sträcka ut en hand till Varje sök sin podd.
Fint.
Varm hand.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.